Kapitel 11. Lektioner och lärare. Så snart Rand kommit utanför dörren släppte Varin ut den suck hon hållit inom sig. En gång hade hon talat om för Schwern och Moraine hur farlig han var. Ingen av dem hade lyssnat. Och nu, ett drygt år senare, var Schwern släckt, förmodligen död, medan Moraine... Gatorna var fulla av rykten om draken återfödd i kungliga palatset, de flesta helt orimliga. Och inget av dem trovärdigare nämnde någonting om en Aes Sedai, må så vara att Moraine hade låtit honom tro att han själv bestämde vägen. Men så långt bort från henne skulle hon aldrig ha låtit honom komma, inte nu när hans kraft växt sig så stor. Inte nu när det hot han utgjorde hade blivit så överväldigande. Hade Rand vänt sig mot henne på ett våldsammare sätt än han just gjort mot dem? Han hade åldrats sedan hon såg honom sist. Hans anletsdrag bar spåren efter inre strider. Ljuset visste att han hade tillräckligt mycket att kämpa mot. Men kunde det vara en kamp mot vansinnet också? Sålunda. Moraine var död. Schwern var död. Vita tornet var söndrat och Rand stod kanske på vanvettets rand. Varin lät höra ett irriterat ljud. När man tog risker fick man ibland betala priset när man minst trodde det. Och på ett sätt som man aldrig kunnat ana. I nästan 70 år hade hon arbetat med de mest subtila metoder. Och nu kunde alltsammans gå om intet på grund av en enda ung man. Inte desto mindre hade hon levt allt för länge och varit med om allt för mycket för att låta sig nedslås. En sak i taget. Ta hand om det som kan göras innan du börjar bekymra dig över vad som kanske aldrig kan ske. Det var en läxa hon tvingats lära sig, men hon kunde den utan till nu. Först och främst måste hon lugna ner de unga kvinnorna. De stod fortfarande hopkurade som en skock skrämda får, grät, höll om varandra och gömde sina ansikten. Hon förstod dem mycket väl. Det var inte första gången hon stått inför en man som kunde leda kraften, än mindre draken återfödd själv, och likväl var hennes inre som ett hav i storm. Hon började med tröstande ord, klappade en axel här, strök någon över håret där, försökte ge sin röst en moderlig ton. Hon övertygade dem om att Rand hade gått, vilket i de flesta fall innebar att få dem att öppna ögonen, och fick dem på så vis att snabbt närma sig någonting som liknade lugn. Till sist tonade snyftningarna ut. Jancy fortsatte emellertid att med gäll stämma kräva att någon talade om för henne att Rand hade ljugit, att det bara hade varit ett knep, medan Bodwin pep att någon måste hitta och rädda hennes bror. Varin skulle ha gett en hel del för att få veta var Matt befann sig, och Larin snyftade att de måste lämna Caimlyn omedelbart utan en minuts dröjsmål. Varin tog en av skänkflickorna åt sidan. Det var en kvinna med alldagligt utseende, minst 20 år äldre än någon av tjuvflodsflickorna, men också hon skakade och torkade tårarna från sina stora ögon med förklädet. Efter att ha förhört sig om hennes namn sa Varin: "Gör i ordning nytt, gott te åt dem, Asriel. Varmt och med mycket honung, och häll i lite brännvin också." Efter att ha kastat en blick på de yngre kvinnorna tillade hon: "Inte så lite förresten. En ordentlig skvätt var." Det borde lugna deras nerver lite grann. "Och du och de andra skänkflickorna får ta lite också." Asriel snörvlade och blinkade och gned sig i ansiktet, men hon neg i varje fall. Att få ta itu med sina vanliga sysslor mildrade tydligen hennes tårar, om också inte rädslan. Serverade i deras rum, sa Alana, och Varin nickade bifall. Lite sömn skulle göra underverk. De hade bara varit uppe i några timmar, men brännvinet och strapatserna borde ha önskad effekt. Befallningen orsakade uppståndelse bland flickorna. "Vi kan inte gömma oss här", lyckades Larin få fram mellan snörvlingar och hickningar. "Vi måste härifrån, nu. Han kommer att döda oss." Bodwins kinder var fuktiga av tårar, men hon hade fått ett beslutsamt uttryck i ögonen. Mer än en av de unga kvinnorna skulle få bekymmer av sin tjuvflods envishet. Vi måste hitta Mert. Vi kan inte lämna honom hos en man som kan... Det kan vi inte. Inte ens om det är Rand. Jag vill se Caimlin, pep Jancy, trots att hon fortfarande darrade. De tre flickorna fick sällskap av de andra. En handfull anslöt sig till Jancy med skälvande röster, medan resten orubbligt krävde att de skulle ge sig av. En av de unga kvinnorna från vakthöjden, en lång, söt flicka vid namn Ellie, ovanligt ljusårig för att vara från tjuvfloden, började tjuta igen av sina lungors fulla kraft. Varin kunde nätt och jämt hålla sig från att ge allihop varsin rejäl örfil. De yngsta kunde ursäktas. Men Larin, Ellie och de andra som hade håret i fläta skulle gälla för vuxna kvinnor. De flesta hade inte blivit vidrörda och faran var borta. Å andra sidan var de trötta allihop. Rands besök hade kommit som en chock och de skulle förmodligen råka ut för fler inom en snar framtid. Så hon tyglade sin förbittring. Det gjorde däremot inte Alerna. Till och med bland de gröna var hon känd för sitt ombytliga lynne, och det hade blivit värre på sista tiden. Ni går till era rum omgående, sa hon kyligt, men hennes blick var allt annat än sval. Varin suckade när den andra i Shedén vävde samman luft och eld till en synvilla. Det hade egentligen inte behövts, men seden hindrade Varin från att ingripa i en annan systers göromål inför andra. Och sanningen att säga blev Varin lättad när Ellis tjut plötsligt tystnade. Hennes egna nerver var långt ifrån i bästa skick. De olärda unga kvinnorna kunde naturligtvis inte se flödena. Så för dem såg det ut som om Alerna blev större för varje ord hon sa. Hennes röst blev också starkare utan att tonen förändrades, men växte i takt med hennes synbarliga storlek. Ni ska bli noviser, och den första lektion en novis måste lära sig är att lyda Eishedir omedelbart. Utan att klaga eller checka emot. Alerna stod oförändrad i mitten av rummet, åtminstone som Varin såg det. Men synvillans huvud rörde vid takbjälkarna. Se så, iväg med er. Den som inte är i sitt rum när jag har räknat till fem kommer att ångra det till döddagar. Ett, två. Innan hon kom till tre blev det ett vansinnigt klampande i trappan som ledde fram bakre delen av rummet. Det var ett under att ingen blev nedtrampad. Alerna brydde sig inte om att räkna längre än till fyra. När de sista av tjuvflodsflickorna försvunnit upp för trappan släppte hon Shaidar. Synvillan försvann och hon nickade kort. Nu skulle man förmodligen få ta till lämpor för att få flickorna att så mycket som kika ut från sina rum, misstänkte Varin. Det var kanske lika bra. Som läget var närde hon ingen önskan att ge sig ut i Caimlin för att hämta tillbaka någon som smitit ut för att ta en titt på staden. Alernas föreställning hade förstås haft sin verkan även på andra håll. De blev tvungna att lirka med skänkflickorna för att få dem att komma fram under borden där de hade gömt sig. Och en som hade kollapsat när hon försökt krypa ut i köket fick de hjälpa på fötter. De gav inga ljud ifrån sig utan darrade bara som löv i stark vind. Varin fick ge var och en av dem en liten knuff för att sätta fart på dem. Och hon upprepade sina befallningar om teet och brännvinet tre gånger innan Astrid slutat stirra på henne som om hon plötsligt hade fått två huvuden. Värdshusvärden hade fullständigt tappat hakan och hans ögon såg ut att vara redo att trilla ut ur sina hålor. Varin tittade på Thomas och gjorde ett tecken mot den ostadige mannen. Thomas gav henne en sned blick. Det gjorde han alltid när hon bad honom att reda ut triviala situationer. Men han ifrågasatte sällan hennes order. Innan han la armen om axlarna på mäster Dillham och godmodigt frågade om inte de båda skulle sätta sig och dela ett par stop av värdshusets bästa vin. En bra karl, Thomas, begåvad inom många överraskande områden. Ivan hade satt sig med ryggen mot väggen och stövlarna på ett av borden. Han lyckades med konststycket att hålla ett öga på dörren ut mot gatan och det andra på Alana. Den blick han gav Alana var mycket försiktig. Han hade varit väldigt mån om henne sedan Owen, hennes andra väktare, hade dött i Tjuvfloden. Och klok nog mycket uppmärksam på hennes humör, även om hon för det mesta tyglade det bättre än hon gjort idag. Alana själv visade inga tecken på att vilja hjälpa till att reda upp den oreda hon hade ställt till med. Hon stod mitt på golvet med armarna i kors och stirrade ut i luften. För alla som inte var Aisha Dare var hon förmodligen en sinnebild av lugn och frid. Men i Varins ögon var Alana en kvinna redo att explodera när som helst. Varin rörde vid hennes arm. Vi måste prata. Alana såg på henne med outgrundlig blick och skred utan ett ord bort mot den enskilda matsalen. Bakom sig hörde Varin mäster Dillham säga med skakig röst: Tror ni att jag skulle kunna säga att draken återfödd har gästat mitt värdshus? Han kom ju faktiskt hit. Ett kort ögonblick log hon. Honom skulle det åtminstone inte vara någon fara med. Leendet försvann när hon stängde dörren om sig och Alana. Alana hade redan börjat traska av och an i det lilla rummet och det ven om sidentyget i hennes kjol som när man drar ett svärd ur skidan. Den lugna ytan var försvunnen. En sån fräckhet, en sån oerhörd fräckhet, att hindra oss, hålla fast oss. Varin iakttog henne ytterligare en kort stund innan hon tog till orda. Det hade tagit henne själv 10 år att komma över Balinors död och istället vilja binda Ivan till sig. Alanas känslor hade varit i uppror sedan Owen dog och hon hade hållit dem tillbaka alldeles för länge. De sällsynta gråtattacker som hon hade tillåtit sig sedan de lämnade Tjuvfloden räckte inte. Jag förmodar att han kan hålla oss ute från gamla staden med vakter vid portarna. Men han kan knappast hålla oss kvar i Camlin. Kommentaren besvarades med den förintande blick den förtjänade. De kunde ge sig av utan större svårigheter. Hur mycket Rand än hade lärt sig på egen hand var det högst osannolikt att han hade upptäckt hur man vävde skyddsformler. Men det skulle betyda att de måste lämna Tjuvflodsflickorna. Ingen ACD hade hittat en guldgruva som Tjuvfloden på. Varin kunde inte föreställa sig hur länge. Kanske inte sedan troll och krigen. Till och med unga kvinnor på 18 år, den övre gränsen de själva hade satt, fann det ofta svårt att foga sig i novisskapets stränga begränsningar. Men om de hade höjt gränsen med bara 5 år skulle hon och Alana ha kunnat få med sig dubbelt så många, om inte fler. 5 av dessa flickor. 5 hade gnistan medfödd, däribland Märts syster, Ellie och unga Jancy. Så de skulle förr eller senare leda kraften, antingen någon lärde dem det eller ej, och dessutom bli mycket starka. Hon och Alana hade lämnat kvar 2 stycken att hämtas upp efter något år, när de var gamla nog att fara hemifrån. Det innebar ingen risk. Utan undervisning brukade det dröja till 15-årsåldern för en flicka som hade gnistan medfödd innan den visade sig. Resten var utomordentligt lovande, allihop. Tjuvfloden var en åder av renaste guld. Nu när hon hade fångat den andra kvinnans uppmärksamhet bytte Varin samtalsämne. Hon hade sannligen inte för avsikt att lämna de unga kvinnorna. Eller att förflytta sig längre bort från Rand än hon måste. Tror du att han har rätt om rebellerna? Alana knöt händerna hårt om kjoltyget. Blotta möjligheten äcklar mig. Kan vi verkligen ha sjunkit så? Hon lät vilsen och resten fick förbli osagt. Hon stod med hopsjunkna axlar. Tårarna bubblade strax under ytan, nätt och jämnt under kontroll. Nu när den andra kvinnans vrede hade mattats hade Varin frågor att ställa innan det var dags att skärpa den igen. Finns det några möjligheter att din slaktarfru kan berätta mer om vad som har hänt i Tarvalon om du pressar henne? Kvinnan var egentligen inte Alernas utan en av gröna Ayas kunskapare som Alerna upptäckt genom att se en nödsignal av något slag uppsatt utanför hennes butik. Vad signalen bestod i hade Alerna naturligtvis inte berättat för Varin. Varin skulle sannligen inte ha avslöjat någon av de brunas signaler. Nej, hon vet inte mer än vad som står i meddelandet hon gav mig. Och det gjorde henne så upprörd att hon knappt kunde få fram orden. Alla lojala Aes Sedair ska återvända till tornet. Allt är förlåtet. Det var åtminstone kontentan av det hela. En ilsken blick glimmade till i Alernas ögon. Men bara helt kort och inte lika het som förut. Om det inte vore för alla dessa rykten skulle jag aldrig ha låtit dig få veta vem hon är. Detta blandades förstås med hennes obalanserade känslor. Nå, hon hade åtminstone slutat vanka av och an. Jag vet, sa Varin och satte sig vid bordet. Och jag ska respektera förtroendet. Nå, du måste hålla med om att meddelandet bevisar att ryktena talar sanning. Tornet är splittrat. Med största sannolikhet finns det avfällningar någonstans. Frågan är vad vi ska göra av situationen. Alerna tittade på henne som om hon varit tokig och undrade på det. Shuan måste ha blivit avsatt av tornets sal och enligt tornets lagar. Minsta antydan om att bryta mot tornets lagar var helt otänkbar. Å andra sidan var ett söndrat torn lika otänkbart. Om du inte har något svar på det nu så tänk över saken. Och tänk över detta också. Juan Sange hade del i att finna unge Althor till att börja med. Alerna öppnade munnen, säkerligen för att fråga hur Varin kunde veta det och om också hon haft del i detta. Men Varin fortsatte bara. Man får vara bra enfaldig för att tro annat än att det spelade en roll för hennes öde. Sammanträffanden av den storleksordningen existerar inte. Så tänk på hur Elaida måste betrakta Rand. Hon kommer från röda Aya, som du nog minns. Medan du funderar kan du svara på detta. Vad fick dig att binda honom till dig på det där viset? Frågan borde inte ha överraskat Alerna, men det gjorde den. Hon tvekade, drog ut en stol, satte sig ner och ordnade sina kjolar innan hon svarade. Det var det enda logiska att göra när vi hade honom rakt framför oss på det viset. Det borde ha skett för länge sedan. Du kunde inte göra det, eller ville inte. Liksom de flesta andra gröna systrar var hon ganska road av att de andra Aya inte tillät systrarna att ha mer än en väktare. Vad de gröna ansåg om att de röda inte hade några alls var bäst att lämna osagt. De borde ha blivit bundna allihop vid första möjliga tillfälle. De är allt för viktiga för att få löpa fritt, och han mest av dem alla. Plötsligt blommade röda fläckar upp på hennes kinder. Det skulle ta ett bra tag innan hon helt hade återvunnit kontrollen över sina känslor. Varin visste orsaken till rodnaden. Alerna hade låtit tungan slinta. De hade haft Perrin under uppsikt i många veckor medan de prövade unga kvinnor i Tjufloden. Men Alerna hade snart slutat tala om att binda honom till sig. Skälet var lika enkelt som det hetsiga löfte Fail hade gett henne då Perrin inte hörde. Att Alerna, om hon gjorde någonting sådant, inte skulle lämna Tjufloden med livet i behåll. Om Fail hade vetat mer om bandet mellan en Aes Sedai och hennes guidin skulle hennes hot inte ha haft någon verkan. Men just hennes okunskap, om inget annat, stoppade Alerna. Förmodligen hade det varit hennes förbittring över detta, tillsammans med hennes tilltrasslade nerver, som fått henne att handla som hon gjort med Rand. Inte bara binda honom till sig, men att göra det utan hans medgivande. Någonting sådant hade inte skett på flera hundra år. Nåja, tänkte Varin torrt. Jag har också brutit mot en och annan sed i mina dagar. Logiska, sa hon, med ett leende för att mildra skärpan i sina ord. Nu låter du som en vit. Nåväl, nu när du har honom, vad tänker du göra med honom? Med tanke på de läxor vi fick lära oss av honom. Det påminner mig om en saga jag hörde som flicka. Om en kvinna som satte sadel och grimma på ett lejon. Hon tyckte att hon fått ett fantastiskt fint riddjur. Ända tills hon insåg att hon aldrig kunde sitta av och aldrig sova. Alana rös och gned sig om armarna. Jag kan fortfarande inte tro att han är så stark. Om vi bara hade länkat oss samman tidigare. Och jag försökte. Jag kunde inte. Han är så stark. Varin kunde nätt och jämt låta bli att rysa själv. De kunde inte ha länkat ihop sig tidigare. Såvida inte Alana menade att de skulle ha gjort det när hon upprättade bandet till honom. Varin visste inte vad det skulle ha resulterat i. Hur som helst hade det varit en följd av synnerligen obehagliga upplevelser. Från det att de upptäckte att de inte kunde skära av honom från urkällan till den föraktfulla lätthet med vilken han klippte av deras förbindelser med Shaidar, som om de varit tunna trådar, båda på en gång. Anmärkningsvärt. Hur många skulle det behövas för att skärma av honom och hålla honom i schack? En hel cirkel på 13 systrar. Det var bara en tradition, men med honom skulle det kanske vara nödvändigt. Nåväl, det var någonting att fundera över någon annan gång. Och sen har vi det här med hans amnesti. Alana spärrade upp ögonen. Du kan väl aldrig mena att du tror på det? Varje gång du har dykt upp en falsk drake har det ryktats att han samlat män som kan leda kraften kring sig. Rykten som aldrig innehållit ett uns av sanning. De har alltid velat ha makten själva, inte dela den med andra män. Han är inte någon falsk drake, sa Varin med låg röst. Och det kan förändra allting. Om ett rykte är sant kan ett annat också vara det. Och alla har pratat om amnestin ända sedan Vita Bro. Även om det är sant är det inte säkert att någon har kommit. Ingen hederlig kar vill leda kraften. Om mer än en handfull hade närt en sån önskan skulle vi ha haft en ny falsk drake varje vecka. Han är Taveren, Alana. Det han behöver drar han till sig. Alana tuggade luft och hennes händer på bordet var så hårt knutna att knogarna vitnade. Hennes HD-lugn hade försvunnit fullständigt och det syntes hur hon skakade. Vi kan inte tillåta män som kan leda kraften fria att härja i världen. Om det är sant måste vi sätta stopp för det. Det måste vi. Ögonen blixtrade och hon var på vippen att fara upp igen. Innan vi kan besluta vad som bör göras åt den saken, sa Varin stillsamt, så måste vi veta var de finns. Troligast verkar palatset, men det kan vara svårt att få veta när gamla staden är stängd för oss. Detta är vad jag föreslår. Alana böjde sig fram och lyssnade uppmärksamt. Det fanns mycket att planera, men huvuddelen skulle komma senare. Det fanns många frågor att besvara senare. Var Moraine död? Och hur hade det i så fall gått till? Borde de försöka föra Rand till Elaida eller till rebellerna? Var fanns dessa? Detta skulle vara en värdefull kunskap oavsett vad som blev svaret på de andra frågorna. Hur skulle de utnyttja det sköra koppel som Alana hade lagt om Rands hals? Skulle en av dem, eller kanske båda, försöka ta Moraines plats? För första gången sedan Alana hade börjat låta sina känslor över Owens död krypa fram till ytan var Varin glad att hon tryckt ner dem tillräckligt länge för att bli så ostadig. I sitt upprörda tillstånd var Alana mycket mer mottaglig för vägledning. Och Varin visste precis vilka svar en del av frågorna måste få. Vissa av de svaren trodde hon inte att Alana alls skulle tycka om. Det bästa var om hon inte fick kännedom om dem förrän det var för sent att ändra på dem. Rand sprängde tillbaka till palatset i galopp. Långsamt ökade han avståndet till och med till de springande älgkrigarna. Han ignorerade deras rop, liksom han ignorerade de ilskna skriken från folk som blivit tvungna att kasta sig ur vägen för Jadin och virvaret av kullvälta bärstolar och vagnar som fastnat med hjulen i marknadskärror bakom honom. Bashir och hans saldrener lyckades nätt och jämnt hålla jämna steg med sina mindre hästar. Han visste inte riktigt varför han hade så bråttom. De tiden där han hade med sig var inte så brådskande. Men allt eftersom mattheten rann ur hans armar och ben insåg han allt tydligare att han fortfarande var medveten om Alana. Han kunde känna henne. Det var som om hon hade krypit in i hans huvud och bosatt sig där. Om han kunde känna henne, betydde det att hon kände honom på samma sätt? Vad mer kunde hon göra? Vad mer? Han måste komma bort från henne. Stolthet, kacklade Luce Tharin. Och för en gång skull försökte Rand inte tysta hans röst. Det mål han hade i tankarna var inte palatset. Men för att färdas måste man känna till den plats man utgick från ännu bättre än den dit man ämnade sig. Vid södra stallet kastade han tyglarna till en stallknäckt i läderväst och sprang vidare. Hans långa ben bar honom snabbare än chaldernernas genom korridorer där tjänare stirrade på honom under avbrutna bugningar och nigningar när han ilade förbi. I stora salen grep han Shaidin, öppnade hålet i luften och störtade sig genom det, till gläntan i närheten av bondgården. Där släppte han taget om urkällan. Med en lång suck sjönk han ner på knä bland de döda löven. Hettan under de nakna grenarna slog mot honom. Han hade för länge sedan förlorat den nödvändiga koncentrationen för att undslippa den. Han kunde fortfarande känna henne, men svagare nu. Om nu en visshet att hon befann sig åt det hållet nu kunde sägas vara svag. Han kunde ha pekat ut riktningen med stängda ögon. Sen tog han in Shaidin igen. Denna malström av eld och is och stinkande slem. Han höll ett svärd med båda händerna. Ett svärd gjort av eld. Av eld. En mörk häger avtecknade sig mot den lätt krökta, röda klingan, trots att han inte kunde påminna sig att han tänkt på den. Svärdet var av eld, men likväl kändes det långa fästet svalt mot hans handflator. Tomrummet spelade ingen roll, inte heller kraften. Alana fanns fortfarande där, satt hopkurad i en vrå av hans hjärna och iakttog honom. Med ett bittert skratt släppte han kraften igen och låg där på knä. Han hade varit så självsäker. Bara två Aesir där. Naturligtvis klarade han av dem. Han hade klarat av Egwen och Elaine tillsammans. Vad skulle de kunna göra honom? Han insåg att han fortfarande skrattade. Det var som om han inte kunde sluta. Nå, det var ju komiskt. Hans idiotiska stolthet. Den hade ställt till bekymmer för honom förut. Och inte bara för honom. Han hade varit så säker på att han och de hundrades brödraskap tryggt skulle kunna försluta öppningen. Det knastrade bland löven när han tvingade sig upp på fötter. Det var inte jag. Ut ur mitt huvud. Ut ur mitt huvud allihop. Luce Tharins röst var ett otydligt, avlägset mummel. Alana väntade tyst, tålmodigt, längst bak i hans huvud. Rösten verkade vara rädd för henne. Rand borstade målmedvetet bort smutsen från byxorna. Han tänkte inte ge upp inför detta. Lita inte på någon Aesir. Från och med nu skulle han komma ihåg det. En man utan tillit kan lika gärna vara död, fnittrade Luce Tharwin. Han tänkte inte ge upp. På bondgården hade ingenting förändrats. Ingenting och allting. Mangårdsbyggnaden och ladan var som förut, liksom hönsen, getterna och korna. Sora Grady tittade ut från ett fönster när han kom. Hennes ansikte var uttryckslöst, kallt. Hon var den enda kvinnan som var kvar. Alla de andra hade gett sig av tillsammans med makar och fästmän som inte klarat sig genom Thames prövning. Thame befann sig tillsammans med sina lärjungar på ett avröjt stycke med hård röd lerjord och spridda ogräs bortanför ladan. Alla sju. Förutom Soras make Jur var det bara Damer Finn, Eden Hopewell och Fedwin Moore som var kvar från den första prövningen. De andra var nya och alla tre verkade nästan lika unga som Fedwin och Eben. Bortsett från vithårige Damer satt lärjungarna i en rad vända bort från Rand. Damer stod framför dem och stirrade med rynkade ögonbryn på en sten som låg 30 steg bort, stor som ett huvud. Nu, sa Thame. Och Rand kände hur Damer grep Sidin, såg hur han klumpigt vävde samman eld och jord. Stenen exploderade och Damer och de andra lärjungarna kastade sig platt mot marken för att inte träffas av de yrande skärvorna. Inte Thame däremot. Stenflisorna studsade mot hans sköld av luft som han i sista stund hade satt upp. Damer tittade försiktigt upp och torkade blodet ur ett ytligt sår han fått nedanför vänster öga. Rands läppar spändes. Det var rena turen att ingen av de flygande skärvorna hade träffat honom. Han kastade en blick bakåt mot bondgården. Sora var kvar, av allt att döma oskadd. Hennes blick var fortfarande fixerad vid honom. Hönsen hade knappt ens gjort ett uppehåll i sitt pickande. De verkade vara vana vid sånt här. Nästa gång kommer du kanske ihåg vad jag har sagt, sa Thame oberört, samtidigt som han lät skölden försvinna. Gör en sköld när ni slår till, annars kanske ni dör på kuppen. Han sneglade på Rand som om han hade varit medveten om hans närvaro hela tiden. Fortsätt, sa han till lärjungarna och gick fram mot Rand. Det verkade finnas ett grymt drag i hans högnästa anlete idag. När Damer satte sig ner i raden reste sig Eben upp och drog sig nervöst i sitt stora öra medan han med hjälp av luft lyfte fram en ny sten från en hög en bit bort. Hans flöden darrade och han tappade stenen en gång innan han fått den på plats. Är det säkert att lämna dem på egen hand så där? Frågade Rand när Thame kom fram till honom. Den andra stenen exploderade liksom den första, men den här gången hade alla lärjungarna vävt sköldar åt sig. Det hade Thame också, en som omvärvde både honom och Rand. Utan ett ord grep Rand åter Sidin och gjorde sin egen sköld, samtidigt som han tvingade undan Thames. Thames läppar kröktes i det sedvanliga nästan leendet. Ni sa att jag skulle sätta press på dem i snåddraken, och det gör jag. Jag låter dem göra allting med kraften, hushållssysslor, allting. Den nyaste av dem fick sitt första varma mål mat igår kväll. Om de inte kan värma upp maten själva får de äta den kall. De flesta saker tar fortfarande dubbelt så lång tid som att göra dem för hand. Men tro mig, de lär sig att styra kraften så fort det går. Men särskilt många är de förstås fortfarande inte. Rand ignorerade den underförstådda frågan och såg sig omkring. Var är Hashlin? Inte berusad igen väl? Jag har ju sagt att han bara ska få vin till kvällen. Henry Hashlin hade varit drottninggardets svärdskommandant, ansvarig för att drilla rekryter. Tills Ravin hade börjat ändra på gardet och gjort sig av med alla som var drottningen trogna genom att avskeda dem eller skicka dem till slagfälten i Carhain. Hashlin, som var för gammal för fälttjänst, hade fått sin pension och blivit visad på porten. och när nyheten om Morgases död hade börjat sprida sig i Camlin hade han tagit sin tillflykt till vinbägaren. Men han trodde att det var Ravin, eller Gabriel som han kallade honom, och inte Rand som hade dödat Morgase. Och han kunde lära upp soldater när han var nykter. Jag skickade iväg honom, sa Tame. Vad gör svärd för nytta? Ännu en sten exploderade honom. Jag kan ett och jämt låta bli att sticka mig själv, och jag har då aldrig saknat det. De har kraften nu. Döda honom. Döda honom nu. Luce Tharins röst ekade ihåligt genom tomrummet. Rand kväste rösten, men han kunde inte kväsa den vrede som plötsligt lagt sig som ett skal runt tomheten i vilken han fanns. Tomrummet höll emellertid känslorna ute ur hans röst. Leta rätt på honom, Tame, och hämta tillbaka honom. Säg att du har ångrat dig. Säg detsamma till lärjungarna. Säg vad du vill till dem, men jag vill att han ska finnas här och ge lektioner varje dag. De måste vara delaktiga i världen, inte skilda från den. Vad ska de göra om de inte kan leda kraften? När Aishedena skärmade av dig hade du kanske ändå kunnat fly om du kunnat hantera ett svärd eller kämpa med bara händerna. Jag lyckades fly. Jag är här. Några av dina anhängare befriade dig, vad jag har hört. Annars skulle du ha slutat i Tarvalon, precis som Loghain, stillad. De här männen kommer inte att ha några anhängare. Leta rätt på Häslin. Den andra bugade sig elegant. Som er snåd draken befaller. Var det i detta ärende som er snåd draken kom hit? Häslin och hans svärd. En liten antydan till förakt kunde skönjas i hans röst, men det ignorerade Rand. Det finns Aishedir i Camlin. Det är slut på resorna till staden, både för din och lärjungarnas del. Ljuset vete vad som skulle ske om någon av dem sprang på en Aishedir som begrep vad han var. Eller för den delen när han begrep vad hon var, vilket han tveklöst skulle. Förmodligen skulle han fly eller anfalla i ren panik. Och båda sakerna skulle avslöja honom. Båda skulle besegla hans öde. Att döma av vad Rand såg här skulle Varin eller Alana kunna hantera vilken som helst av lärojungarna som ett spädbarn. Tame ryckte på axlarna. Att få ett HD-huvud att explodera som en av de där stenarna skulle de klara redan nu. Väven är bara lite annorlunda. Han kastade en blick över axeln och ropade: Koncentrera dig, Adley! Koncentrera dig! Adley var en spänslig yngling, i de långa armar och ben. Han stod framför de andra lärjungarna, men nu hajade han till och tappade Shaidin för att sedan valhänt hitta greppet igen. Ännu en sten exploderade och Tame vände sig tillbaka mot Rand. Jag kan för den delen avlägsna dem själv, om ni inte vill göra det. Om jag önskat livet ur dem skulle jag ha dödat dem. Han trodde att han skulle kunna göra det, om de försökte döda eller stilla honom. Men skulle de försöka med någon dera efter att ha bundit honom? Det var någonting han inte hade för avsikt att låta Tame få veta. Även utan Luce Tharins muttrande hyste han allt för liten tillit till mannen för att vilja visa några svagheter i onödan. Ljus, vad är det för sorts grepp jag har låtit Alana få om mig? Om det blir dags att döda Aishedir ska du få veta det. Tills dess ska ingen så mycket som hojta åt någon av dem om han inte vill bli av med huvudet. Faktum är att ni ska hålla er så långt borta från allt vad Aishedir heter som det går. Jag vill inte veta av några missöden. Ingenting som kan vända dem mot mig. Tror ni inte att de redan är det? Mumlade Tame. Rand ignorerade honom igen. Denna gång för att han inte visste svaret. Och jag vill inte att någon ska bli dödad eller stillad bara för att hans huvud vuxit sig för stort för hans mössa. Se till att de vet det. Jag håller dig ansvarig för dem. Tame ryckte på axlarna igen. Som ni önskar, sa han. Förr eller senare kommer några av dem att stryka med, såvida ni inte har för avsikt att hålla dem instängda här för alltid. Även om ni gör det kommer förmodligen några att dö. Det är nästan omöjligt att undvika, om jag inte sänker tempot på undervisningen. Ni skulle inte behöva vara så försiktig med dem om ni lät mig ge mig ut och leta. Där kom det igen. Rand tittade på lärjungarna. En svettig, ljushårig yngling med blå ögon hade stora besvär med att få en ny sten på plats. Han tappade hela tiden Shaidin så att stenen rörde sig över marken med små skutt. Om ett par timmar skulle en vagn komma från palatset med de aspiranter som hade anlänt sedan middagstid föregående dag. 4 stycken den här gången. Vissa dagar var det bara 3 eller 2, men i stort blev de allt fler. Sammanlagt 18 sedan han tagit med Chaim hit 7 dagar tidigare, och av dem kunde bara 3 lära sig att leda kraften. Chaim framhöll att det var anmärkningsvärt många med tanke på att de bara kom promenerande till Caimlin för att få försöka. Han hade också mer än en gång påpekat att om de fortsatte i den här takten skulle de kunna mäta sig med tornet inom 6 år eller så. Rand behövde inga påminnelser om att han inte hade några 6 år på sig. Och han hade inte tid att låta dem lära sig långsammare. Hur skulle du göra det? Med portöppningar. Det hade Tame snappat upp med en gång. Han var alltid snabb att lära sig allting som Rand visade honom. Jag skulle hinna besöka 2 eller 3 byar varje dag. I början skulle det vara lättare med byar än ens med mindre städer. Jag skulle låta Flynn övervaka lektionerna. Han är den som kommit längst, trots vad ni såg nyss. Och ta med mig Grady, Hopwill eller Moore. Ni skulle få förse mig med några anständiga hästar. Kraken som drar kärran här duger inte. Men hur har du tänkt gå tillväga? Bara rida in och kungöra att du letar efter män som kan leda kraften. Du skulle ha tur om byborna inte försökte hänga dig. Något mer diskret än så kan jag vara, sa Tame torrt. Jag skulle säga att jag rekryterar män som vill följa draken återfödd. Mer diskret? Inte särskilt mycket. Det borde skrämma folk tillräckligt mycket för att jag i lugn och ro ska få samla ihop alla som är frivilliga. Och det skulle gallra bort alla som inte är beredda att stödja er. Jag förmodar att ni inte vill lära upp män som vänder sig mot er så snart det ges tillfälle. Han höjde frågande på ögonbrynet men väntade inte på det onödiga svaret. När jag väl har fått bort dem från byn kan jag ta hit dem genom en port. Några kanske drabbas av panik. Men det borde gå att klara av utan större bekymmer. När de väl har gått med på att följa en man som kan leda kraften kan de knappast vägra att låta mig pröva dem. De som misslyckas skickar jag vidare till Caimlin. Det är på tiden att ni börjar bygga upp en egen här istället för att förlita er på andras. Bashir skulle kunna ändra sig. Han kommer att göra det om drottning Chernobia säger det åt honom. Och vem vet vad dessa så kallade ale kan ta sig till? Den här gången gjorde han ett uppehåll, men Rand var tyst. Han hade tänkt i samma banor, om än sannligen inte om ale-krigarna, men det behövde inte Tame få veta. Efter en stund fortsatte mannen som om han aldrig hade fört saken på tal. Vi kan slå vad? Säg själv insatsen. Första dagen jag ger mig ut och rekryterar kommer jag att hitta lika många män med möjlighet att lära sig som de som på eget bevåg kommer till Caimlin på 1 månad. När väl Flynn och några av de andra är mogna att följa med ut. Han slog ut med händerna. Vi kommer att mäta oss med Vita tornet på mindre än 1 år. Och varje man är ett vapen. Rand tvekade. Att släppa iväg Tame på egen hand innebar en risk. Mannen var för aggressiv. Vad skulle han göra om han råkade på en ACD under någon av sina värvningsturer? Kanske skulle han hålla sitt ord och låta henne leva. Men tänk om hon uppdagade vad han var. Tänk om hon skärmade av och tillfångatog honom. Brand hade inte råd att förlora honom. Han kunde inte undervisa lärjungar och dessutom göra allt annat han måste. 6 år för att mäta sig med tornet. Om inte Eishedena hittade hit först och förintade gården med lärjungar och allt innan de hunnit lära sig nog för att kunna försvara sig. Eller mindre än 1 år. Till sist nickade han. Luce Tharins röst var ett avlägset, vanvettigt surr. Du ska få dina hästar.